alla där ute som har bestämt sig för en karriär med mening. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impact Jobs Sverige. Impact Jobs vill vara Sveriges community där jobbsökare och arbetsgivare möts och tar hållbarhet på allvar. På Impact Jobs hemsida hittar man därför jobb med samhällsnytta och andra tips i form av blogginlägg och events relevanta till hållbarhetsfrågor, just för att maxa sin egen påverkan i samhället. Syftet med denna podd är att den ska fungera som ett komplement till hemsidan och våra andra sociala medier, just för att upptäcka olika karriärsalternativ som går i hållbarhetens tecken och därmed uppmuntra och inspirera andra att våga ta steget mot en hållbar karriär. Mot varje avsnitt slut lyfter jag även hållbara företag och andra snackisar på jobbmarknaden som är värt att nämna. Men vi går helt enkelt direkt in på dagens ämne, vilket är så basic att det är om min bakgrund. En del av mig känner, varför skulle någon bry sig om min bakgrund överhuvudtaget? Men samtidigt så är det till stor del vad Impact Jobs bygger på. Och jag känner också att mycket av min inspiration har varit genom igenkänning. Och därför vill jag gärna skapa en community-känsla runt Impact Jobs. Och på tal om det, skulle du vilja vara med i podden? Hör av dig i så fall. Connecta gärna med mig på LinkedIn. Så kan vi prata mer där. Som sagt, poddens syfte är verkligen att man ska kunna känna igen sig i andras jobbresor. Du är inte ensam och tillsammans kan vi bli starkare och till och med ändra på saker och ting. Jag berättar lite hur jag känner i syfte på att få folk med mig till kanske en större förändring. Det är i alla fall vad jag hoppas på. Så vi får börja efter att ha tagit studenten och när jag går in på universitetet. Då snubblar jag in faktiskt på att plugga arkeologi. Och detta kommer nog vara en av mina större funderingar på. Och kom gärna med feedback Hur ni ställer er till det. För att jag har grubblat väldigt mycket på om det var rätt gjort, rätt väg att gå eller inte. Men jag resonerade så här. Först så trodde jag att jag skulle få en insikt, en aha-upplevelse och bara, det där vill jag plugga. Jag försökte gå till någon SIO men de svarade bara nej, det vet inte jag, det kan inte riktigt jag hjälpa dig. Jag var nog dålig på att uttrycka vad jag egentligen ville med mitt liv och de var nog väldigt dåliga på att lyssna. Så att jag menar, jag kan inte säga att SIO har någonsin hjälpt mig med att hitta mitt syfte i min karriär. Nu så här 10 år senare kan jag nog absolut säga att jag kanske ville plugga internationella relationer eller hållbar utveckling till exempel, eller development studies eller konflikt, fred och konflikt och så vidare. Mänskliga rättigheter hade varit fantastiskt. Det finns så mycket som jag hade velat plugga nu i efterhand, men nu är mitt CSN slut och nu måste man klippa sig och skaffa ett jobb. Och så gör jag det här. Ja, men så blev det. Helt enkelt. Så arkeologi blev det. För att den här aha-upplevelsen kom inte. Jag var väldigt historieintresserad. Och ska jag vara helt ärlig så var det nog min pappas historieintresse som klev in och tog över lite. Kanske för att kunna ha någonting att connecta med honom med. Vi hade en jättebra relation så det är inte det. Men den här känslan av att föräldrarna vill bli stolta över en, den är ju så enormt stor och har en väldigt stor dragningskraft. Så att jag tror att det var mycket av det som lockade. Och jag menar, det, och den tanken influerar ju hela mitt liv. Det är många beslut jag har tagit. Jag har gjort lumpen, jag har jägarexamen, jag har motorsågskörkort. Och mycket av detta har ju säkert varit för att få min pappas och mina bröders godkännande. Vilket är intressant för att jag är nog inte ensam om det, men nu när man tittar tillbaka på det så här 10 år senare så tänker man så, oj, vilken ansträngning helt enkelt. Men så det var nog därför jag kom in på arkeologi, om vi ska fortsätta på det nya spåret. Och tanken var att jag bara skulle läsa en termin för att sen hitta mitt kall här i livet. Men efter en termin så hade jag fortfarande inte kommit på vad jag egentligen ville plugga, så då fortsatte jag. Tredje terminen, ja, då råkade det bli en C-uppsats på det, så att då var det ju bara några poäng till tills man faktiskt hade en kandidat. Och jag tog det ganska lugnt, jag tog det ganska piano och tänkte, ja men det löser sig. Men sen står jag där med den examen och har alternativet, okej, antingen så tar jag ju en master inom detta ämnet och kanske har väldigt svårt att byta efter det. Eller så väljer jag något helt nytt. Men då har man ju samtidigt inte den rätta bakgrunden. Men jag beslutar mig i alla fall för att jag vill inte vara så fast i ett så snävt fack resten av livet, att jag faktiskt hittade mitt masterprogram hållbar utveckling istället. Och det är jag jättenöjd att jag gjorde. Det var fantastiskt i ögonöppnande och lärde mig att se världen från helt olika perspektiv. Så det är jag nöjd att jag gjorde. Så väl då för 5 år sedan så står jag nyexaminerad från hållbar utveckling och är ganska naiv och ganska idealistisk. Jag är sjukt pepp på jobb som ska göra världen bättre i största mån möjligt. Men väldigt snabbt blir jag ganska chockad över hur mycket vi pluggar för att klara studierna, men som ändå inte förbereder oss för arbetslivet. Jag tyckte det var mycket lättare sagt än gjort att hitta ett jobb, och jag kände mig faktiskt väldigt ensam i det. Inte nog med att söka jobb är ett heltidsjobb i sig. Du är oftast ute på helt obesökt mark och gör det alldeles själv faktiskt. Men jag gjorde ju det som skulle göras. Jag skrev CV, jag skickade in ansökningar och så vidare. Och ganska snabbt i för sig så trillade jag över en fantastisk hemsida som heter TBD i Berlin, dit jag har flyttat. Och det kändes verkligen som att komma hem. Och det är den känslan jag vill förmedla med Impact Jobs. TBD är inspirationen för Impact Jobs. Jag tror till och med att jag googlade så här, NGOs in Berlin, och deras artikel kom upp så, did you just google NGOs in Berlin? Let us show you. Typ så här, att de hade en hemsida med hållbara företag, med massor med jobbannonser, med bara impact jobs, med bara jobb som hade positiv samhällspåverkan. Så att där var ju nästan det enda stället jag kollade, och jag spenderade mycket tid på den hemsidan helt enkelt. Jag vill dyka ner i en intervju som jag fick med Transparency International, som jag tycker är extra intressant, för det var i ett tidigt skede i mitt jobbsökande. Jag hade ju sökt någon sorts assistent halvtidsposition och får intervjutid. Jättetaggad var jag. Och de börjar med att så här gratulera mig för att jag var en av 150 olika ansökningar. Så att då blev det plötsligt så här, okej, no pressure. Och sen så frågar de också, de bara, men tycker du inte du är överkvalificerad för det här jobbet? Och jag menar, vad svarar man på det? Nej, inte då. Jag är inte alls så kvalificerad. Då har jag överdrivet på mitt CV. Eller om man bara säger, ja, jo, nej, men det är jag kanske. Så att det var mindre lyckat och jag fick ju inte det jobbet. Och jag funderar, med erfarenheten funderar jag på, var jag överkvalificerad? Vem tar det beslutet dessutom? Är det de som tar det beslutet? Men tänk om jag är det men ändå vill ha det jobbet? Eller var det jobbet redan tillsatt? För det var lite så det kändes. Och just det här med feedback, att i alla fall i Tyskland är det man, arbetsgivaren ger ingen feedback. Och det tycker jag är så märkligt, för att hur ska man någonsin kunna förbättra sig? Jag fortsatte att söka, jag fick många avslag oftast utan feedback, och om det väl var feedback så var den ganska fattig och ganska oförståelig. Det var tufft och svårt och jag började känna mig värdelös. Många sa det, ta det inte personligt, men jag menar, det gör man ju. Alltså jag vill också tipsa till alla jobbsökare där ute, ta det inte personligt. Det handlar mycket om slump, sammanträffande, man ska ha tur, det ska passa, och ibland så gör det inte det. Men jag förstår också att självförtroendet sjunker. Och i vissa svaga stunder så kände jag mig nästan oanställbar. Jag hade nästan svårt att ansöka på nytt, för att hur säljer man sig själv när man själv tycker att man är värdelös? Och det, mina kära lyssnare som har pallat lyssna ända fram tills nu, detta är vad jag vill göra med Impact Jobs. Jag vill återupprätta balansen mellan jobbsökare och arbetstagare. Jag vill stärka jobbsökarnas position. Ni måste förstå ert värde. Och det måste vi göra tillsammans. Så att vi fixar detta. Bara håll ut. Fortsätt följ mig. Vi ska lösa detta. Men en annan sak jag också kunde känna när jag var jobbsökare, det var ju att det var väldigt många praktikplatser. Och det kunde jag bli jättefrustrerande på, för att jag hade ju redan gjort min praktik. Men det kändes nästan som jag bara var kvalificerad till en till praktik, för att alla andra jobb var så himla avancerade. Och hur tar jag mig då någonsin vidare? För att de flesta av praktikplatser var bara för studenter, och det var jag ju inte. Så att jag kände mig verkligen i något sånt här ingenmansland, att jag är inte student, så att då har jag, så att jag ska ha lärt klart mig, säger man så, det gör man inte, men ni fattar. Men jag var utan arbetslivserfarenhet. Alltså alla jobbannonser var så här, du ska vara nyexaminerad men du ska ha 5 års arbetslivserfarenhet. Och det är ju någonting jag kommer tillbaka till också, det här utformandet av jobbannonser, själva utförandet av rekrytering. Alltså kan vi snälla bara komma in i en ny generation? Vi återkommer till det också, som sagt. Men till slut i alla fall så får jag ett uppdrag på en förening som ska vara för volontärer och andra integrationsprojekt. Och det verkade svinbra, tanken var jättebra och positionen var också superbra. Community manager, det kan jag verkligen känna att det var någonting för mig. Men tyvärr efter tiden så var det svårt, för att vi var typ volontärer, så det var mycket rullians på personalen. Det var svårt att upprätthålla något sorts bra flow och kommunikation på det hela. Det såg ganska mycket bättre ut på papper än vad det egentligen var, och jag kan känna liksom att vår ledning, de hade jättefin vision men de körde mycket sitt eget race. Och där har jag verkligen tagit med mig att nästa gång jag är på jobbintervju och de frågar om min svaghet, då är det att jag kan inte ta otydliga instruktioner. För att det fick jag väldigt mycket där, och jag kan inte springa med det, jag kan inte jobba med det. Jag tycker det är så svårt. För att det är liksom inte fria tyglar, utan det är bara så här dåliga instruktioner. Så att när man kommer då med sin idé, de bara nej, 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 det var inte alls så här vi menar. Och man bara okej, men då måste ni hjälpa mig så här. Så att där blev jag inte långvarig, för att redan då hade jag bestämt mig, eller jag och min partner hade bestämt oss för att vi ville ha barn. Det betyder att jag var tvungen att ha ett jobb med ett kontrakt för att få mammaledighet. Och där börjar väl den riktiga desperationen. Tyvärr så trillade jag på målsnöret på mitt absolut drömjobb, på det här TBD som jag liksom verkligen hade blivit förälskad i. De behövde någon som vars modersmål var tyska. Det var i alla fall den feedbacken jag fick, och det köpte jag väl. Men jag hade gjort så mycket ansträngning för att få det jobbet, eller söka ett jobb med ett syfte. Så att till slut så hamnade jag faktiskt på ett startup som översättare för lågkvalitetsprodukter. Och jag tog väl det dels för att jag behövde ett kontrakt, för att jag ville vara mammaledig, och också för att jag var desperat, för att jag var till och med så här tacksam för att de anställde mig, för att jag kände att jag hade så lågt värde här i världen att jag var så tacksam bara för att de tog in mig, liksom att de trodde på mig. Det gav mig väldigt mycket. Dessutom så lovade de mig att jag skulle få lära mig väldigt mycket. Och det var kul till en början, superkul med ett startup. Det är ju en viss kultur, folket är härligt. De är drivna, de är passionerade, de är positiva. De är pepp för en ny värld, absolut. Så att jag har vänner kvar där än idag och vi hänger mycket. Men jag tror också att jag blev chockad över hur man använder arbetskraften som en produkt man bara kan köpa nytt av, så att säga. Jag kommer ihåg när vi började få fruktkorgar och jag bara, wow, det här är superlyxigt! Men de frågade bara efter mer och mer övertid, mer och mer jobb. Och då gick jag liksom ändå in och sa ifrån. Men då blev jag den som klagade och hade en negativ attityd. Så att det blev tyvärr inte heller bra. Och tyvärr så, vi kan göra kanske ett nytt avsnitt om just startups, om det är någon som känner igen sig i detta. För att jag tycker att startups har så himla mycket potential och de gör jättemycket för världen. Men de måste också komma i luckan och ta och värdera sina medarbetare till den, alltså, och till det värdet de förtjänar. Vi är ingen produkt, och jag menar, ju mer ni tar hand om era arbetare, desto bättre produktion får ni ut. Så att jag måste säga att den erfarenheten var en ganska stor besvikelse för mig. Jag kommer ihåg hur jag liksom lurades in i deras lockande startup-anda. Och jag kommer ihåg att de sa, vi hade på introt att typ så, de hade sagt så, what if we teach our staff and they leave? Just för att de pratade mycket och vi skulle lära oss mycket och det skulle vara klasser, det skulle vara språkkurser och det skulle vara datakurser och det skulle vara hit och så fram och tillbaka. Och så hade liksom den andra, men då hade så två chefer pratar och så sa de så, what if we teach them and then they leave? Och då hade den andra svarat, what if we don't and then they stay? Och man bara så, aha, mind blown, det här är så fint. Tänk om alla kunde tänka så. Och sen så blev det ingenting av det. De sa, jo men det kommer, och så blev det aldrig av. Hur som helst, det slutade ju med att jag inte ens fick förlängt kontrakt. Alla hade så här en års kontrakt och jag fick inte ens förlängt. Absolut inte för att jag var gravid. Det hade ingenting med saken att göra, utan det var att jag saknade passion för företaget. Och då, det var väl kort därefter jag hade sagt så, jag bara, ni måste ta hand bättre om er personal, för att utan folk så kommer ni inte ha någon vinst. Och då hade min chef svarat, men lilla Kristina, utan vinst så kan vi ju inte anställa någon heller, eller hur? Okej, sen går vi över till min mammaledighet. Och det var en jättefin tid, för att jag ansträngde mig inte jättemycket med att hitta nytt jobb. Jag var inte så frustrerad att inte ha något jobb att komma till, för att mammaledigheten är ändå ganska lång. Men vad jag dessutom gjorde direkt i början var att höra av mig till de här som jag verkligen gillade, de TBD, och frågade, hej, har inte ni lust att expandera till Sverige? Och de bara, jo men det kanske hade varit något, låt oss hålla kontakten och lite så. Och jag sa, ja men jag går på mammaledighet nu, så vi hörs om ett år typ. Och så att det kändes väl som att jag hade någon sorts livlina där. Och jag förstår verkligen att andra är mycket mer stressigt. Alltså att man nästan så här föder ut barnet och sen så bara, okej, nu måste vi söka jobb liksom. Så att jag hade väl det och kunde leva på det länge. Men efter mycket om och men så blev det inte så, tyvärr. De sa, vi kan inte göra detta just nu för det är ingen bra tid för oss. Men hade vi varit du så hade vi startat eget. Och jag kommer ihåg hur jag bara skrattade åt idén och tyckte den var så himla dum. För det var sista jag ville, starta eget. Varför skulle jag vilja göra det? Men jag tror faktiskt att allt vände på några dagar om kanske en vecka. 180 grader och vände till, fast vad fan, det är klart jag ska. Jag ska visa dem att en kvinna kan. Jag fick väldigt blodad tand och tyckte också, nu skryter jag, men jag ser mig nog som en bra ledare. Samtidigt som jag kanske är svår att leda. Jag gillar väl kanske att ha ett helikoptersperspektiv. Jag gillar att göra olika saker kanske. Men också just för att jag kanske fortfarande är kvar i de här tankarna med att jag är oanställbar. Kanske för att jag faktiskt inte har någon titel. Alltså min master i hållbar utveckling ger ju mig ingen titel. Och det var jättesvårt att vara jobbsökare för det. Är jag kommunikatör? Är jag något annat, som sagt. Och det tyckte jag var absolut det svåraste. Vad skriver man ens i sin jobbnyckelordssök? Snälla, ge mig alla era bra nyckelord som ni skriver. För att det, där var, stod jag helt blank och tyckte det var jättesvårt. Och jag bara sa, hållbarhet, typ. Jo, det vände på en femöring. Och jag blev snabbt ganska taggad på att starta Impact Jobs. För att jag tyckte TBD var en himla bra idé. Nu fick jag ändå utrymmet kanske att göra det på mitt sätt. Och kanske också inte ha den pressen att ge resultat. För jag visste inte hur det skulle gå. Jag kunde inte garantera dem någonting om jag skulle hjälpa dem expandera till exempel. Men jag tyckte mig absolut se ett gap och en enorm efterfrågan efter en plattform där man samlar alla hållbara företag som har lediga jobb för tillfället. Dels att jag var drabbad personligen och kunde verkligen relatera till denna hela situationen, men också för att jag vill skapa en förändring. Dock så stod jag då och står fortfarande och trampar väldigt mycket med imposter syndrome. Varför ska just jag starta det här och vem är jag och berätta för andra saker och så vidare. Men samtidigt så är jag nog driven nog att ge det ett försök. Hoppas på att det finns fler som jag som är snälla och kommer ge matnyttig feedback istället för att bara tycka att man är töntig eller vad som helst. Så att här är jag nu och har startat Impact Jobs. Och jag vill att det ska bli Sveriges största community med människor som värderar klimatet och människorna högre än endast profit. Jag vill visa att man kan bidra till en hållbar värld även genom sitt så kallade day job. Jag tror att många har fastnat i tanken att man måste, nej men jag vill bidra till en mer hållbar värld. Ja men då måste jag gå ner i tid från mitt riktiga jobb och börja volontärarbeta på Erikshjälpen till exempel. Men det vill jag ju visa med Impact Jobs att du behöver faktiskt inte göra det. För att impactföretagen, så de som är verksamma inom socialt företagande, de finns redan här. Idéerna är redan sådda och de är många. Och de behöver din hjälp att förverkliga drömmen om en hållbar värld. Jag vill gå framåt med en new work-anda och en massa zebror. Och vad är en zebra, kanske ni undrar. The Zebra Movement är alltså en motrörelse till de så kallade startup unicorns. Som nämner sig som då i startup-miljön som är värderat mer än $1 miljard. Det brukar gå väldigt fort, det brukar investeras väldigt mycket och resultaten är olika. Men jag vill nog tillägna ett helt annat avsnitt till New Work och Zebra Movement. Så att vi kan ta och diskutera igenom det längre fram. Har du hört om Zebra Movement? Är du till och med i det i Sverige? Snälla kontakta mig för att jag är förälskad i rörelsen och vill jättegärna komma i kontakt med svenska zebras helt enkelt. Men kort om zebror så är i alla fall att till skillnad från unicorns, alltså enhörningar, så menar de först och främst bara att de lever i verkligheten med verkliga människor och verkliga resurser. Att saker och ting kan vara både svart och vitt. De strävar efter både vinst och samhällsnytta och vägrar offra en av de båda. Zebror är också ömsesidiga genom att samarbeta i grupper. Och att deras individuella input ger starkare kollektivproduktion. De menar också att de vill ändra startup-kulturen, ledarskapskulturen, corporate landscape som det är idag. Med att de vill ha samarbete istället för konkurrens. De vill ha hållbar tillväxt istället för exponentiell tillväxt. Samhällsnytta istället för maximal vinst. Kvalitet istället för kvantitet och så vidare. Men mer kommer i något annat avsnitt. Just nu får detta avsluta dagens tema. Detta är jag. Gillar du vad du hör? Fortsätt att lyssna på oss, prenumerera. Connecta gärna med mig på LinkedIn eller följ oss på social media. Vi heter för det mesta ImpactJobs.se. För att gå vidare i avsnittet så vill jag gärna lyfta företaget Max Burgers. Jag tycker bara att det är särskilt kul när ett företag i en bransch som kanske inte har så mycket potential att vara hållbar går in 100% för att vara så hållbart som möjligt och bara äger det och vinner det. För att tala väldigt kort om dem så skriver de så här på sin hemsida. Max är sedan starten 1968 ett svenskt familjeägt företag. Som familjeföretag har vi målet att finnas kvar i många generationer. Vill vi vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle och ett föredöme i branschen. Förutom vårt omfattande miljöarbete vill vi ta ett socialt ansvar där vi ser individens möjligheter. Max finns till för att göra världen lite godare. Det gör vi genom att servera de godaste burgarna, gjorda på råvaror av högsta kvalitet av engagerade medarbetare. Vi har en bred definition av hållbarhet. Här ingår socialt ansvar, mat samt att vara positiva. Alltså Max Burgare är den enda snabbmatskedjan i världen tror jag som gick ut för några år sedan att vara klimatpositiva. Jag tycker att detta är hur stort som helst. Att de tar på sig ledarrocken och verkligen tar på den och menar allvar. Jag tycker att det är värt att gå in på deras hemsida och kolla lite vad de gör. Och om inte du orkar göra det så kan du lyssna på podden Vart är vi på väg? Där deras hållbarhetschef Kai Turk har ett avsnitt där han berättar om hans resa men också mycket om Max resa. Jag tycker det är så inspirerande och uppmuntrande att just ett företag som bara har bestämt sig och de visar att de kan. Jag tycker det är fantastiskt, så all cred till dem. Dagens sista hållbarhetssnackis, det blir ju sommarpratet med Niklas Adalbert. Som väldigt kort summering på det var medgrundare i Klarna. Efter 7 års hårt slit fick 85 miljoner kronor. Åkte till Vegas, grät i en soffa, kom på att pengar kan inte köpa dig lycka. Gick till douche rehab och startade Norrsken House. Och Norrsken House är ett coworking space, kallas det också kontorshotell på svenska. Men coworking space för sociala företag som vill skapa impact och samhällsnytta. Och de har också sagt sig att de vill vara en impact unicorn. Det vi pratade om innan med unicorns, 1 miljon, bla bla bla. Att de vill skapa impact unicorns. Det vill säga att det ska positivt påverka 1 miljard människor. istället. Och det är ju fantastiskt. Jag älskade hans sommarprat. Det är så rått och ärligt. Jag tror faktiskt på vartenda ord han säger. Och jag har ändå varit lite skeptisk för det här med Klarna. För att jag är ändå en ordentlig person. Jag har koll på läget. Men jag har ändå lyckats få faktura, påminnelser och missat att köpa fakturor när jag köpt genom Klarna. Så jag har inte varit ett fan. Men han har omvänt mig. Och jag tycker det är lite sorgligt, men superviktigt att den här insikten, pengar kan inte köpa dig lycka, kommer från en människa som aldrig kommer behöva tjäna en krona mer i hela världen eller hela livet. Och att han sen startar Norrskens House, det är ju, han är ju en otroligt cool förebild som också som förtjänar vår respekt. Och han är en äkta förebild och jag gillar för impact förebilder, så go Niklas, jättekul verkligen. Hörni, det var allt för idag. Tack för att ni tog tiden på att lyssna på mig raljera om min bakgrund. Jag hoppas verkligen att ni har fått ut någonting av att lyssna på detta avsnittet. Att ni kanske har känt igen er. Och på det sättet kan känna att ni är inte ensamma. Vi är många som kämpar med att sträva efter en hållbar karriär. Och jag vill gärna göra det tillsammans. Så att då, men det krävs då att ni måste höra av er till mig. Låt oss prata. Ni kanske vill gästblogga. Ni kanske vill vara med i podden. Ni kanske bara vill ta ett samtal. Jag är öppen för förslag helt enkelt. Så tack för idag. Ta hand om er. Maila mig på kristina@impactjobs.se så hörs vi. Ha det bra. Puss och kram.